Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kunde för fan vara och bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Det här är D-Day Messiah med mig, Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Det är måndag morgon och The Daily Messiah är tillbaka. Ja, men välkomna. Du har varit i Göteborg, John. Mer om det lite senare i Jombolan. Det har annars varit en väldigt festlig helg med Melodifestivalens premiär, som också var i Göteborg. Jag vet inte om du sprang på hela Mellocirkusen.
Nej, jag såg ingenting av det. Jag letade inte speciellt noga heller, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men jag tyckte faktiskt att det var en otroligt stabil start av programledarna då, Farah Abadi och Jesper Rönndahl. En hel del kul skämt faktiskt, ändå, lite småputtrigt. Lite klyschigt kanske att det alltid blir så att han blir den här lite fånige, oseriöse, liksom, ja, men disträ unge mannen, och hon är den liksom, upplevs som den så där uppstrukturerade äldre kvinnan. Det har man ju sett och hört ganska många gånger, att det är de rollerna som ofta ges. Att det hade varit skönt om det var tvärtom någon gång. Nej, men så det var faktiskt otroligt stabilt, nästan lite så här oroväckande måste jag säga. Det sämsta var...
Oroväckande stabilt?
Ja. Ja, men om vi jämför med Oscar Sias premiär förra året, som var total kaos från början till slut. Kommer du ihåg det när han skulle dra i den här hjärtröst liksom gelangen och den trillade bara ner? Han skulle hålla
det som
fram
inte
kort
fick hända.
Med... Ja, men allt som inte fick hända, du vet hur det kan vara på en sån här stor grej. Och allting gick fel och han blev bara mer och mer stressad under kvällen. Vi såg ingenting av det här, utan det var ju superproffsigt allting från början till slut. Det sämsta var ju som sagt låtarna, kanske. Jag var ändå relativt svag för Jon Henrik Fjällgren. Jag vet inte vad det är, men det är ju någonting sexigt med Jojk.
Mm, men är det inte att han är sex? Alltså, tycker du inte att han är sex? Han är ju liksom, han är ju ganska snygg. Jag vet inte, det är kanske fler jojkare som är. Men
ja,
jag tänker alltså Jokkmokks Jocke, var han så snygg? Hur fan såg han ut?
Det är de vi har liksom.
Ja, men det är de enda jojkarna vi har. Jag tänker alla som börjar jojka tänker ju folk så här, ska se ut som Jokkmokks Jocke. Och så när man då ser ut som Jon Henrik Fjällgren, så blir ju liksom... Alltså, i relation till honom så är det kanske det man liksom bedömer honom på.
Ja, men verkligen, han ser ju väldigt bra ut. Han är ju muskulös också. Och sen så, och sen hade han en ganska etnisk sexy dans, något liksom ur svenskt. Vilket är intressant, för att han är ju också adopterad från Colombia. Men han är ju adopterad till en samefamilj, så då antar jag att man inte approprierar kulturen, för att han har ändå växt upp med kulturen, så då är den väl nu hans egen. Men ja, men sexigt på något vis. Och sen så gick ju också Tone Sekelius vidare, vilket jag tycker är bra, för att hon hade, återigen, jag säger att det är något budskap med låten, men det är väl som vanligt att man ska vara en stark kvinna, typ. Rhythm of My Show hette låten. Men den var liksom dansant, den kändes väldigt Eurovision, kanske lite för Eurovision på ett dåligt sätt.
Det är svårt att hänga med i dina utvärderingar. Det är oroväckande, bra och stabilt och för Eurovision.
Ja, men,
för att,
jo, men låtarna var inte tillräckligt bra. Men showen tyckte jag var riktigt stabil för att vara premiär. Ja. Den enda stora skandalen var ju att SVT försökte med någonting jättemärkligt under eftersnacket, som nu är då Linda Bengtzing som håller i.
Det är dina snuskiga
tackar! Visa rumpan!
Nej. Okej, man nästan är naken då. Vad gör man efter det?
Nu var det...
Det var
Gesson.
Det var Gesson. Förlåt, vad gör man efter det när man har varit då nästan naken? Förlåt.
Ja, det som händer här i det här klippet och från eftersnacket, det är att man ser i bakgrunden bara Thomas G som blir eskorterad från green room av säkerhetsvakter. Två säkerhetsvakter. Och programledarna där är lite sådär, vad händer med Gison? Och sen så går de bara vidare efter snacket. Och så är det liksom ingenting mer med det. Och sen så Aftonbladet ligger på Gison som fan och SVT står projektledare Anders Wistbacka för att få svar om vad det var som egentligen hände. Och de försökte lägga locket på ganska länge och till slut så blev ju det här en så stor grej så Anders Wistbacka då från SVT måste säga till Aftonbladet att vi kommer få se någonting kring det här längre fram. Så då var det alltså fejket, det var ju planerat att det här skulle hända. Vilket jag tycker är lite intressant och någonting helt nytt som jag aldrig har sett SVT eller Melodifestivalen göra.
Ja, jag fattar, men eller är det bara risk, alltså är det liksom bara krishantering? Det är ju en smart grej att säga om det nu är så att Gesson gjorde någon skit i green room. Alltså så kan de ju, så är det lätt att säga, men det här är bara en del av showen och så räddar man hem det på det sättet. Alltså ingen kommer ju komma ihåg det här när allting är över.
Men du menar då att SVT är så beroende av Gison för att Melodifestivalen ska kunna flyta vidare liksom. Annars så kommer den sjunka i hela skeppet.
Nej,
för då
kommer det inte finnas,
alltså hälften av låtarna försvinner.
Nej, men de vill väl inte ha några skandaler. Men det som är intressant är ju vad som kan ha hänt. Alltså det kan ju också vara så att SVT har tröttnat efter alla år. Alltså nu så här, vi vill inte ha Gison med och mer. Han dyker ändå upp här i Green Room varje år. Alltså.
Nu är det klart. Ja. Jag har faktiskt en teori. Om man kodar av Anders Wistbackas svar så är det ju som att det är någonting som kommer liksom, utveckla sig och visas längre fram. Och det var ju också lite så här, de skämtade om att Jesper försökte lära sig olika kameror och sen plötsligt så klippar de in till Viktor Krona som sitter och skiter. Och är jätteglada för sitt framträdande. Mm. Alltså du vet sådana grejer. Så de hade Ann Westin på scen som skulle dra en Karin Boye-dikt. Du vet den här om knoppar som brister på våren och vad det är. Varpå hon drar den dikten på göteborgska med jättemånga svordomar. Vilket inte heller är så här barnvänligt kanske. Men då tänker jag att de kanske försöker tilltala barnfamiljerna och skapa ett eget mysterium. Alltså att Melodifestivalen försöker bli det här.
Snigel? Var är du, Snigel? Håller du på att smyga lite? Sommarskuggan!
Men det är Björnes magasin.
Vad tror du? Att de försöker göra en sommarskuggan fast i Melodifestivalen, vilket jag tror är ganska smart. Så att de planterar första avsnittet ett G som blir uteskorterad av vakter. Det kanske var ett klumpigt försök som de inte kommer ro i hamn, men jag tror att om de gör det, att det här är ett mysterium som kommer att fortsätta, där vi kommer att behöva hitta Gison. Alltså någon har ju kanske kidnappat Gison eller någonting liknande. Vi får se.
Det är en sån här, vad heter det, lång båge eller vad man kallar det på,
ja,
storytelling som ska löpa över. Alltså det räcker inte med låtarna längre, utan vi måste ha ett Gison mordmysterium för att rädda hem det här skeppet.
Tänk om det är så att Björkman har varit borta i Hollywood nu och bara kommit tillbaka och gått någon dramakurs och bara säger, vi måste ha en lång båge.
Och med vem? Gison såklart. Ja, roligt. Ja, men lite spännande faktiskt. Jag måste säga att det låter intriguing.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Ja, du baxade med jombolan hela vägen till Göteborg, vilket jag tycker hedrar dig. Så vi drar lite i den nu så får vi se vad som kommer ur.
Långt uppe på vinden, där hittade han den. Det var en tombola, han sa fint. att se dig min vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jag.
Nej, men jag var i Göteborg i helgen. Jag såg ingenting av Mellon där, men ja, men jag hade lite annat för mig. Och ja, men det var väldigt trevligt allting. Det var roligt att vara där. Men jag har några takeaways. Det har inte varit jättemycket i Göteborg, så nu hade jag liksom, ja, men sinnena var spetsade då för att ta in stan på riktigt liksom. Och ja, men här är mina takeaways från mitt dygn i Göteborg. Och det är ju då att den här Kungsportsavenyn är ju själva navet i stan.
Okej.
Okay. Alltså,
var det som avenyn? En kungsport, att det var porten till allt roligt.
Nej, men avenyn, det är liksom själva alltså det är själva huvudgatan i stan.
Ja. Okej. Okay. Ja.
Ja, men så fort man rör sig därifrån, alltså från avenyn, så uppstår det flera problem. Och jag tänkte så här, innan har jag i princip bara varit på avenyn, och tänkte nu ska jag upptäcka lite annat då. Jag gick framför allt till det här Andra Lång. Har du varit där?
Alltså typ Andra Långgatan eller?
Ja, det är Andra Långgatan då, som tydligen kallas Andra Lång. Det ska vara liksom så här lite hipsterområde, medan så här avenyn kanske är lite mer, ja, jag vet inte. Det är inte hippt avenyn. Och då ska Andra Lång vara, alltså så här gamla skivbutiker som har blivit barer och sånt där. Så jag begav mig då och märkte direkt då att när jag vek av från avenyn att det började hända en massa grejer. Först och främst så fanns det ingen mobiltäckning mer. Jag hade en plupp hela tiden. En plupp som svajade under hela tiden jag var i det här Andra Långområdet. Jag vet liksom inte om göteborgarna tycker det är hippt med dålig täckning. Jag vet inte riktigt. Men lyckligtvis...
Du menar att 5G-master inte har kommit till Göteborg?
Nej. Det 2G hade jag, så en plupp. Men lyckligtvis så har jag det här abonnemanget 3-värden. Du vet vad det är? Alltså som gör att man kan surfa då var som helst i världen för samma pris som hemma.
Oj, det är ju bra.
Ja, men så det blev liksom inga sådana där konstiga roamingavgifter i alla fall i Göteborg, vilket det var ju ändå skönt, och även om det var knappt någon täckning. En annan takeaway var att de inte sandade trottoarerna. Alltså på avenyn, det var ju väldigt kallt och isigt på gatorna, och på avenyn var det sandat och fint, men ingen annanstans. Jag höll på att halka och slå ihjäl mig flera gånger, och längs gatorna så låg det människor som inte var lika lyckligt lottade som jag. Offer för de hala gatorna som låg liksom bara stupade runt om i de här områdena.
Och var det då som pestsmittade på medeltiden? Som
ja,
bara
det var
hade
väldigt obehagligt. Man hörde, du vet, det här ljudet när liksom en sula inte får fäste på isen, och så hör man det tjong, och så någon som flyger
en
upp och landar.
En lårbens hals.
Ja, och så ryker, landar hårt då. Ja, men väldigt obehagligt då. Och så liksom, varför sandar ni inte gatorna?
Jag tror att alla har broddar i Göteborg. Det måste vara något sånt.
Vad är det?
Broddar. Det är man väl jättesugen på att skaffa. Vi är ju den åldern nu, John.
Vad är broddar?
Du och jag. Vad ska man sätta på skorna?
Ja. Ja, men det kanske inte har kommit till Göteborg. Eller så var det bara liksom vi stockholmare som är vana vid, alltså, att man håller lite ordning och reda på stan, som då alltså föll offer för de här hala väglagen. Göteborgarna kanske klarade sig. En annan takeaway var att man får inte sitta i baren och äta, som jag ändå är så förtjust i. Det här hände mig på
det
riktigt.
Det är det bästa som finns.
Ja, men man tycker det ändå. Det känns mer avslappnat. Jag vet inte varför man gillar det så mycket. Man gör det bara. Och det här hände mig på riktigt 3 gånger på 1 dygn. Jag kom till ett ställe och frågade, kan jag slå mig ner i baren? Liksom till hovmästaren. Och då frågade Norex, ska du äta eller dricka? Jag vill äta eller dricka. Så här, jag vet inte. Liksom. Vad är du, min så här, liksom, mamma? Jag vet inte. Båda kanske, sa jag. Och då tittade de här olika hovmästarna på mig med en blick som att säga, vem fan tror du att du är? Här i Götet äter vi vid borden och dricker i baren. Så bestäm dig nu, vad ska du göra? Väldigt konstigt. Så då fick jag liksom så här, vad ska jag göra?
De har ingen barmeny, alltså så här barmat, det är ju otroligt ju.
Nej, det vet jag inte, för att man måste ju bestämma sig var man ska sitta. Väldigt konstigt. Det finns också generellt väldigt få barplatser. Det finns bardiskar, men det finns liksom inga stolar vid bardiskarna. Väldigt märkligt också. De verkar gilla bordet då. Man ska sitta liksom långt ner och sitta länge där i Göteborg. Jag vet inte vad det är för någonting. En annan grej var då att Göteborgskrogarna har inte Spotify Business. Och det här gäller som vanligt.
Är det tillåtet då? Eller vad har de då?
Nej, de har inte Spotify Business. Har de det så använder de det i alla fall inte. Och det här gäller inte avenyn heller. Men musiken inne på alla ställen är såna här märkliga covers, du vet. Alltså de här usla jävla covers. Såna här, du vet, lugna gitarrversioner av typ Rihannas Umbrella eller någon Pink-låt.
Ja, men gud ja. Alltså, när man har jobbat på restaurang precis, eller när man har jobbat i en klädaffär, det är ju fruktansvärt. Och särskilt i jul när alla de här coversarna kommer som är bara dåliga varianter på bra julmusik.
Ja, nej, exakt. Och det är liksom, det är inte så här, det är inte coola covers, typ att så här, John Mayer har gjort en cover på Rihanna's Umbrella, utan det är någon typ av så här billigt skräp som jag antar då att är gratis att streama. Skaffa Spotify Business och spela riktig musik för i helvete. De är ju till för restauranger. Ja. Men till sist då, även om vissa delar av Göteborg skavde lite grann, så räddades allting upp av att jag på mitt hotell bad om en sen utcheckning. Och det är liksom någonting jag alltid gör, men aldrig får igenom. Inte i någon stad när jag bor på hotell. Som högst har jag fått typ 12:15. Alltså såhär, ja men du kan vara kvar i rummet. Vi gör utcheckning 12, ja, men 12:15.
Typ, ja, samma.
Det är typ så jag, långt jag har fått det. Men jag fortsätter alltid att fråga, för jag, liksom, jag vill inte gå upp så tidigt. Jag sover länge. Och man har varit ute sent och jag spelade så här. Man vill ju liksom sova ut. Men då på Radisson i Göteborg så frågade jag nästa med en förväntan om att bli nedslagen, som jag så ofta blivit. Men då, den trevliga receptionisten sa, jo visst, går klockan 14 bra? Det var hennes förslag.
Underbart,
klockan 14,
ja.
Så jävla underbart. Och då tänkte jag, det här måste ju vara världens bästa stad. Så tack Göteborg.
Ja, okej, okay. Så det var plåster på alla såren ändå. Mm.
Verkligen. Nästa gång ska jag bara åka dit och sova länge.
Jag trodde ett tag där att du skulle cancellera i Göteborg, men det skulle du inte. Vilket leder mig in till kannibalanklagade Hollywood-skådespelaren Armie Hammer, som nu har talat ut i sin första intervju sedan han anklagades för våldtäkt och sexövergrepp då våren 2021. Jag vet inte om du har hängt med någonting i de turerna. Det har väl stått i princip över allt egentligen. Men det är ju då intressant att han nu då talar ut för första gången, för han har ju haft locket på helt och hållet. Och det pågår, vill jag säga, också en polisutredning mot honom. Kannibalanklagade är väl också det sista man vill vara. Jag tänker att av alla olika brottsepitet är ju pedofil och kannibal det är med sämst klang ändå.
Speciellt kombinationen.
Kannibal pedofil. Fy fan, ja. De kan inte alls ha det lätt på kåken.
Nej, inte utanför heller väl.
Ja. Det är ett jävla jobb.
Jag vet, jag tänker måste vara ändå tuff. Det är tuffare än att jag inte får äta i baren. Alltså, jag menar,
jävla
de har det ju tuffare. Alltså, de är så här, ska du äta eller dricka? Och det säger jag, det är ju... Alltså, det var första frågan. Ja.
Men han hade i alla fall slagit igenom ordentligt då när de här anklagelserna då riktades mot honom. Jag har inte läst hela intervjun, för jag vill inte bli medlem i Airmail, vad nu det är för sajt som hade postat den här intervjun. Men döm av utdragen som jag läst, så tycker jag att han gör ett bra jobb för att återupprätta sig själv. Något som kanske fler MeToo-män borde ha lärt sig av. Alltså så här, han går ju Lucy Kays väg. Och du minns vad det var. Han gick ut ganska omgående och sa, jag är sjuk, jag är liksom, jag behöver hjälp, jag ska gå på rehab typ. Och sen kunde han komma tillbaka. Och det är ett ganska smart sätt att göra det på. Men det är väldigt många som aldrig har kunnat erkänna det de har gjort. Det Armie Hammer gör då är att han erkänner då ett problematiskt beteende, missbruk. Att han har skadat unga kvinnor psykiskt som varit i beroendeställning. I och med att han har varit en känd Hollywood-skådis och han har dejtit tjejer som är kanske 20 år gamla. Och skriver sina kannibalfantasier till dem. Och de har haft svårt att kanske sortera det som man har om man kanske är 38 år, om man träffar någon som har kannibaltendenser, vad vet jag. Men samtidigt så hävdar då Armie Hammer att han aldrig har våldtagit någon och att samtycke fanns i det här specifika fallet som han har blivit anmäld för. Han har varit på rehab och jobbar nu som stödperson åt andra i rehab och hävdar att han har bättre relation med sina barn och skulle aldrig vilja gå tillbaka till sitt gamla liv. Jag vet inte om jag köper allt rakt av, men jag tycker att det är välskräddet ur PR-synpunkt. Och döm av kommentarerna i sociala medier så är det många som direkt börjar ifrågasätta kvinnorna då, fastän han själv erkänner att han psykiskt skadar de här kvinnorna. Och det är otroligt intressant hur snabbt samhället vill förlåta en man som ställt till det för sig, men som också tar ansvar för det. Tycker du inte det?
Jo, absolut. Du menar att kannibalerna är inte kända för att ta ansvar för vad de har gjort?
Nej, det kanske inte är. Men jag tror att strategin som man använder sig av nu är ju helt rätt. Och det borde ju alla lära sig av som hamnar i det här träsket. Sen måste vi säga så här, på tal om liksom, alltså förlåter någon eller inte. Jag tänker på Messiah som ännu inte har förlåtit Margot Dietz. Alltså så här, ja, du vet,
det vet
hur
vi
det
inte,
kan
det har
vara.
Gått några ytterligare dagar som vi hörde.
Ja, det kanske är så att han har förlåtit henne nu. Verkligen.
Kanske hänt.
Vi får kolla imorgon. En annan som har ligget i hårt i helgen för att bli cancellerad är ju det svenska tennisproffset Mikael Ymer, som trampade på vad jag skulle säga är en ordentlig landmin i helgen när han blev intervjuad av Expressen. Och då frågade då Expressen vilka han ville bjuda på en middag. Och då sa han att jag vill bjuda Steve Jobs, G, alltså Kanye, och Andrew Tate. Och ja, Jobs är ju död och de andra undrar jag. Jag undrar om Ymer inte har hört. Men när då Expressen frågar Ymer varför han skulle vilja äta middag med just de här tre, så svarar han att jag tycker att de har intressanta tankar. Och vet du vad jag tycker skulle vara intressant, John?
Nej.
En idrottsperson som håller sig till att idrotta och prata om och idrotta. Jag tror att det skulle rädda så jävla många sportstjärnor.
Men vad fan, alltså det... varför ska de ställa frågan till honom då? Det är ju journalistens fel. Jag förstår det, men jag tror bara, nu ska vi fråga honom så här, vilka han vill bjuda på middag. Och nej, det har varit dem där. Det är inte okej att vilja bjuda dem. Vad fan frågar man för? Fråga hur det känns att hoppa högt eller vad, jag vet inte vad, liksom.
Ja, jo, fast han kan ju också säga så här, jag vill bjuda Björn Borg och jag vill bjuda Jonas Björkman och jag vill bjuda Zlatan.
Ingen vill bjuda Jonas Björkman på middag. Det skulle ju de se igenom direkt.
Han verkar väl jättetrevlig.
Ja, men det hade ju varit konstigt.
Men det är så dumt, jag tänker man sponsor och allting, alltså, så ger inte in i det. Och om det är så att man ska stå upp för någonting i den här världen, kan man inte komma på någonting vettigare än att gå ut och tycka att man ska liksom slå ett slag för Andrew Tate och Kanye West i dessa tider. Han fick också frågan sen om just att Tate satt i fängelse och allt det där, och han sitter i häktet, och då så säger Ymer också att ja, men han är inte dömd för de saker han är anklagad för. Vilket jag förstår, det är ju korrekt i sak. Men det är fortfarande så här, du kanske bara ska vänta lite innan du liksom drar ditt svärd för just de här två snubbarna.
Jo, absolut. Men samtidigt så är det lite störigt, de här journalisterna som då frågar, varför ställer de en icke-sportsrelaterad fråga? Och sen blir de då sura på vad hans svar var. Nej, det gillar jag inte. Fråga om hur det känns och slå hårt.
Sen sa han ju också att så här, det handlar inte om, alltså så här, jag kanske inte står bakom till exempel Andrew Tates kvinnosyn, men jag tycker att han har pratat intressant om depressioner. Nu vet inte jag antar att Andrew Tate sa förmodligen om du är deprimerad, köp ett svärd, vilket jag tycker är en direkt dålig idé sett till vad som har hänt i diverse skolor och annat. När...
Vad otippat om man skulle säga Kanye. Jag gillar inte Kanyes åsikter om judar, men jag gillar hans syn på tennis. Det hade ju varit roligt. Alltså, jag vet inte. Det känns inte,
ja,
som att han...
Verkligen. Ja. Till sist då, någonting som har hänt i helgen som jag tänker att vi slutar på bara för att det är snaskigt. Vi har då en pappa som vill cancellera sin egen son. Och det är inte vilken pappa som helst, utan det är ju Joe Rogans pappa. Joe Rogan Senior, som nu har uttalat sig. Det är så att Joe Rogan växte upp med sin mamma och hävde podcast och intervjuar då att hans pappa är en italiensk psykopat från Jersey som har slagit kvinnor och barn. Och nu slår pappan tillbaka helt enkelt. Och det låter lite så här.
Tired of it, Joe. I just had enough. If you can't talk to me face to face, you're a punk ass. That's all you are. You got all the money, everything, but you know what you don't have? You don't have no heart, and I'm going to tell you something else you don't have. You ain't got two balls.
You ain't got two balls, säger pappan till sin egen son. Det blir ju liksom snaskigare än så här. Joe Rogan Senior då, pappan, han är en tidigare polis i då New Jersey. Men även hans dotter, då, alltså Joe Rogans syster, lägga sig i dramat. Och jag vet inte om det är så att italienare är bättre på drama eller vad det är frågan om här, men hör på syrran nu.
I have a box, Pandora's box, and if I open it, Joe, things would get really ugly, but see, we don't roll that way. Us psychopaths from New Jersey, we don't roll that way.
Italian psychopaths.
Whether or not you
Italian,
like it or
why
not.
You're Italian,
he's
Joe.
Three quarters Italian, whether or not he likes it or not.
I don't
not
know, but you better look in the mirror real quick. Yeah. It's about time you become a man, Joe, and get to reality.
Mm. Han anklagar då sonen för att vara en lögnare och att det här är inte sant. Och systern säger också att så här, vi har inte upplevt någonting av det här. Så de förstår inte vad han menar. Men jag gillar ändå sättet de gör det på. Otroligt underhållande. Och
ja, verkligen. Sig, de har ju också nya säsongen av Jersey Shore castad nu. Det är ju bara att köra på den här gängen.
Nej men gud. Alltså, så här, det är ju en money grab right here för dem. Bara gör en reality show.
Men också tveksamt om Spotify kommer erbjuda de två $1 miljard för att ha deras podcast. Eller?
Nej, det tror jag inte. Särskilt med tanke på Daniel Ek nu gick ut och sa att han har översatser på just podcastmarknaden och det är en av anledningarna till att de måste banta flera tusen tjänster. Men ja, on that note, jag hoppas att de inte bantar våran podcast med några tjänster. Vi får se, vi får ha ett möte med våran chef i veckan. Och imorgon så är ju Messiah tillbaka och då blir det ju Messiahs minut som vanligt och sen så blir det också ett litet öppet brev och Jombolan kommer väl slafsa upp på disken också. Så ni får ha det så bra så länge. Hej då!
Hej!
Podplay, en del av